Ryan Reynolds here from Mint Mobile.
With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
Hej och varmt välkommen till Klimakteriepodden med mig, Åsa Melin. Nu ska vi följa upp förra veckans succé med professor Kerstin Brismar, och vi ska få mer kunskap kring tarmen och hur det som pågår där påverkar oss och hur vi kan påverka den. Jag har alltid intresserat mig, ja, nästan sjukligt mycket faktiskt, för just magen och tarmen, och kanske är det för att jag fram till ett par år sedan har haft det väldigt trassligt just i de här områdena. Men det jag tycker är så väldigt spännande nu är all forskning som dyker upp om just tarmen och tarmbakterier. Och vad är nyckeln till ett bra immunförsvar, och hur vi tar upp näring som man säger blir sämre med åren och så vidare. Och Henrik Ennart är författare och vetenskapsjournalist, och jag har läst många av hans artiklar i Svenska Dagbladet om den här forskningen som han har djupdykt i. Och jag är jätteglad att han vill vara min gäst här i podden. I förra veckans avsnitt så nämnde ju Kerstin Brismar de här blå zonerna, och nu nämns de här igen. Och det var någon som frågade, är det här något som man borde känna till? Ja, kanske. Alltså, vi talade ju om de blå zonerna redan med Maria Borelius i avsnitt 82. Men kort kan jag väl säga att de blå zonerna är geografiska områden där människor i genomsnitt lever längre än i andra delar av världen. Och man har forskat på befolkningen i några av de här områdena och kommit fram till att ett antal parametrar i livsstilen påverkar inte bara kost och rörelse, utan det sociala, att vara mentalt aktiv och ha mål och mening i livet, tycks allt vara lika viktigt. Och det här sistnämnda, mål och mening, ja, det är kanske något som vi är fler som borde fundera över. Och precis som Henrik säger här i det här avsnittet, så ja, det är kanske inte det vi är bäst på som vi ska jobba hårdast med. Så välkommen att lyssna. Då, Henrik Ennart, så är jag jätteglad för att få välkomna dig till Klimakteriepodden.
Tack så hemskt mycket.
Vi ska prata om tarmflora och tarmens påverkan och lite sånt där. Men först så vill jag presentera dig, för du är vetenskapsjournalist och författare. Ett antal väldigt spännande böcker om åldrande. Och då tänker jag att du känns som en klockren gäst här i Klimakteriepodden. Du har pratat mycket om de blå zonerna och friska långa liv. Men just det här att det sprutar ut väldigt mycket forskning om just tarmen och tarmbakterier. Du skriver så mycket intressanta artiklar i Svenska Dagbladet som jag följer med stort intresse. Så varmt välkommen vill jag säga.
Tack så hemskt mycket.
Jag tänker att vi som är intresserade av hur vi mår runt klimakteriet, övergångsåldern. Vi är ju väldigt, det är väldigt tydligt för många av oss att man inte bara kan köra på som förr. Och att det handlar ju mycket om att man kanske känner sig lite känsligare, man får ont i leder. Man kan till och med uppleva att maten påverkar en på sätt som man aldrig någonsin har funderat på tidigare. Och då kommer ju det här med tarmbakterierna plötsligt in, och nu hörde vi Kerstin Brismar berätta här i förra avsnittet om hur liksom den här forskningen verkligen har exploderat, och jag tänker vi ska prata mer om det, och du har ju till och med gått så långt så att du vill säga att magen kan vara vår första hjärna.
Ja.
Kan vi börja där?
Ja, alltså, jo, men om man tittar på det historiskt, så långt tillbaka i tiden, om man ser liksom evolutionsbiologiskt, så är ju våra absolut äldsta förfäder, de levde i någon liten pöl för en halv miljard år sedan och var små mikrober helt enkelt, som i stort sett, när de blev lite mer avancerade, bestod av en mag-tarmkanal. Det första nervsystemet som vi fortfarande ju har kvar och som är ett fristående nervsystem, det ligger runt mag-tarmkanalen. Så att på det sättet så är det, man kan säga, föregångaren till vår hjärna. Sen är det ju ingen självständigt tänkande hjärna som kan fatta egna beslut och så här, men den kan skicka signaler.
Det är tur det, höll jag på att säga, men ja, ibland känns det ju som den fattar egna beslut.
Men den kan skicka oändligt många signaler, och det är det man börjat upptäcka nu idag. Det där förklarar ju också det här varför magen är så viktig för immunförsvaret, eftersom fortfarande idag så är ju immunologer helt överens om att omkring 70% av immunförsvaret sitter i mag-tarmkanalen. Och det är ju för att det är den stora yttre, trots att den sitter inuti oss, så är det den stora yttre beröringspunkten med vår omvärld. Vi kan påverka vårt eget immunförsvar genom det vi äter helt enkelt.
Och då kommer vi in på det här med tarmflora och att den är så plötsligt så viktig, just de här bakterierna vi har i den. Och då tycker jag också att det är spännande att man hör samtidigt att du kan slå ut din tarmflora fullständigt genom att ta en antibiotikakur till exempel. Mm. Och att du påverkar den nästan omedelbart, och det känner man ju också kanske ganska så omedelbart när man har ätit något som var bra eller dåligt för en, hur man mår i magen. Finns det några symptom man ska vara vaksam på om man nu är intresserad av tarmfloran, och hur ska man tänka för att gynna den och sitt immunförsvar?
Ja, alltså, man kan ju säga att grunden är ju så här, att man kan säga att en väl fungerande tarmflora, så har man många olika sorters bakterier som balanserar varandra. Det är liksom ett fungerande ekosystem. Och precis som vilket ekosystem som helst, om du får färre arter, så tenderar då om någon försvinner, så tenderar liksom det blir obalanser, så att man kan få invasioner. Och så det händer ju liksom typ i Östersjön eller i Nordsjön, plötsligt kommer det upp någon krabba som inte har hemma där eller någonting. Och det händer även i tarmen. Så att det viktigaste man kan tänka på, det kan man säga att alla forskare är överens om, det är att det är viktigt att ha en så här, det man kallar stor diversitet, att man har många olika sorters bakterier, och där ingår även en del liksom, som man kan säga, onda bakterier. Det är ungefär som att man i skogen kan ha vargar. En väl fungerande skog, där fungerar det bra med vargar. De kan till och med vara bra för ekosystemet. Det är liksom, man måste se helheten där. Och det där tror jag det är det viktiga man kan tänka på, att man ska äta väldigt varierat med fibrer då. Man brukar säga att äta mer än 30 olika sorters växter, och det ingår ju även örter och kryddväxter och så i veckan. Det är liksom det man mest kan göra för att påverka tarmfloran. Sen är det tyvärr så att det som näst mest påverkar tarmfloran, det är att man åldras. Så att man jobbar på ett sluttande plan helt enkelt från att man är 20-årsåldern. Så att då får man mindre och mindre diversitet, och i takt med det så får man ett sämre och sämre immunförsvar. Men man kan jobba emot det här genom att försöka äta så varierat som möjligt.
Men i och med att man förändrar den så snabbt, hur så att säga, försäkrar man sig om att den håller sig bra då? Är det helt enkelt de där 30 olika växtbaserade grejerna man äter i veckan? Men du pratar också om det är de goda det. Vad kommer vargen in?
Ja, man kan väl säga att alltså, man har gjort sådana studier nu ganska mycket som visar att om man äter en typisk västerländsk diet då, liksom med mycket kött och lite fibrer. Det kanske är egentligen det som är mest viktigt, att det är lite fibrer och inte köttinnehållet om man inte äter vansinniga mängder kött. Men liksom en dåligt varierad kost om man får i sig lite fibrer och istället mycket liksom, ja, det här som man vet är skräpmat då, vitt mjöl, socker, mycket salt, dåliga raffinerade fetter. Det tenderar då att ge en tarmflora som domineras av, ja, egentligen magsjukebakterier, olika typer av bakterier som i stora mängder då ger en magsjuka, men som i lite lägre doser påverkar tarmen och tränger igenom tarmväggen och liksom hela tiden får immunförsvaret att reagera lite grann. Va? Och det har jag upplevt att många känner, liksom, speciellt när man blir lite äldre, att man går och är lite småhängig. Man får gå från dag till dag, att det blir någon liten lätt infektion som sen försvinner. Va? Men det där kan vara en kronisk inflammation som man ju då kan gå och mäta. Det berättade säkert Kjartan Lysman om. Det där kan man ju mäta med så här CPR-tester. Då. Om man säger så här, när vi dör, då kommer ju de här tarmbakterierna börja konsumera oss själva, fast inifrån. Och när de har konsumerat oss och maten är slut, då kommer de själva att dö. Så att vi lever ju liksom i symbios med varandra. Och det som gör att de inte börjar konsumera oss med en gång, det är då att vi har en sån här liten skyddande biofilm, en slemhinna då på insidan av tarmen. Och den skapas av de här goda bakterier, alltså många bra bakterier som vi kan göda genom att äta fibrer. De producerar det här tarmslemmet som då skyddar tarmen och som gör att man bidrar då till en låg inflammation.
Om man nu blir extra noggrann med att verkligen äta varierat och bra grejer och de här fibrerna och så vidare, kan man få en tarmflora, ett immunförsvar som är lika gott som man hade som 25-åring?
Tyvärr inte, tror jag. Där är inte forskningen riktigt än. Syftet med forskningen, som ju går väldigt fort fram, det är ju att man ska kunna rekonstruera en tarmflora som är... Men det är extremt komplext. Alltså det här är ju också samtidigt ett område som är ett så här utveckling som råd för artificiell intelligens. För att om man tänker sig att vi har mellan 600 000 olika arter av bakterier i magen, så kommer det till en massa virus och andra mikrober. Och sen som man knappt forskat på alls och som antagligen är nästan lika viktiga. Och sen så har vi, 21 000 gener, och allt det där samspelar. Alltså det är ohyggligt, ohyggligt komplext. Då. Alltså dessutom verkar det vara så att det skiljer, det som funkar hos en person behöver inte nödvändigtvis funka hos en annan, va, beroende på sammanhanget med andra bakterier. Så att det är ohyggligt svårt. Det ska man ha fullständigt klart för sig, att rekonstruera det här. Men jag tror ju till exempel att någonting som jag är rätt övertygad om kommer i framtiden, det är att man utvecklar det här med, som ju redan finns, med fekaltransplantationer. Men att säga att man liksom öppnar en så kallad bajsbank, att man liksom kan göra en insättning som 20-åring eller åtminstone ha en exakt uppsättning eller analys av sin tarmflora som 20-åring. Då skulle man kunna rekonstruera den senare, och då vet man ju ändå att den här är avpassad efter mina gener, mina högst individuella gener. Så att jag tror ju definitivt att det här kommer.
Men vad jag inte förstår då, det är ju så här att om du så snabbt kan påverka tarmen med vad du äter och får i dig, och till och med det här med då antibiotika, går den hela tiden tillbaka till sitt ursprung? Eller, för jag förstår inte liksom...
Ja, men så är det, va? Men risken är att för varje antibiotikakur man tar till exempel, så att man tappar några arter. Man har ju sett då att... har ju kommit ganska mycket forskning när man tittat på urinvånare då i Tanzania och i Amazonas och runt Nya Guinea. Man har sett att de har ju då i genomsnitt ungefär 1500-1600 arter av bakterier i sina tarmsystem då. Medan vi i västvärlden ligger på mellan 600 och 1000. Alltså det har skett en utslagning, en ganska rejäl utslagning, att vi har mycket mindre diversitet då, och det ser man ju också, att den typen av infektion, liksom den typen av sjukdomar som uppstår då i form av sådana här kroniska inflammation, de är ju mycket vanligare hos oss än hos dem. Sen dör de av andra skäl, för att det är farligt att bo i, och man utsätter för en helt andra typer av risker när man lever som urinvånare. Definitivt, alltså, så finns det ju en nackdel på allt det här, den här uppdelningen mellan med att bekämpa bakterier. Det är ju någonting som kom, jag menar, det kom ju egentligen i början på 1900-talet, på 1800-talet. Det började ju med hygienen. Alltså det är klart att god hygien har ju räddat otroligt många liv. Det ska man ha klart på. Så det är ju, man har ju sett till exempel att om man diskar för hand istället för diskmaskinen så kan det ge en lite bättre effekt. Men det är, alltså, man får ju hitta sin egen gräns för det där. Liksom vad man vill, hur fanatisk tarmfloraodlare man vill bli. Men sen finns ju det här... husdjur verkar ju vara väldigt bra, till exempel. Gifta par som har husdjur tenderar att ha mer lika tarmflora än gifta par utan husdjur. Vad nu det kan bero på.
Det låter kanske lite gosar mysko, mer med faktiskt. Hunden än med varandra. Ja, precis vad jag också tänkte på. Du, okej, okay, om man nu... ändå tänker så här att man kan faktiskt, det ser man nu i tidningen, har det varit väldigt mycket reklam de senaste månaderna för att man ska mäta eller ta prov på tarmfloran. Ja. Är det överhuvudtaget intressant?
Inte egentligen, alltså det är lite tidigt skulle jag säga. För problemet, alltså man får skilja på och det som kallas för, det finns alfadiversitet, om man ska bli lite komplicerad, alfadiversitet och betadiversitet. Ja, det, alltså, du har å ena sidan, om man tänker sig ett fotbollslag, eller så här, så, du har å ena sidan din trupp, här är din laguppställning. Och sen så kan du, och den är ju begränsad, där finns liksom x antal spelare då. Men du kan själv välja vilka du sätter in på planen. Det blir kanske hälften av dem eller någonting. Och som är aktiva. Och så funkar det ju för de flesta av oss. Att om vi tar ett test på vår tarmflora, då kommer vi få se, att dels får vi se en bild av den trupp vi har. Liksom vilka spelare har vi överhuvudtaget. Men sen får vi också ett mått på den senaste måltiden. Så det vi har mycket av, det är ju det som växte till på grund av den senaste måltiden i stort sett. Så att det säger ju väldigt lite om balansen mellan olika bakterier. Det säger,
men får man fram då att man har 800 istället för önskvärda 5000 till exempel då? Eller så,
ja, eller, ja, säga typ 1500-1600 skulle vara toppen om man hade dem. Men det kan man få fram. Det kan man definitivt få fram hur många man har. Att det, man får ju, alltså det, jag tycker att jag har gjort flera sådana här tester. Jag tycker att det är intressant att se liksom vad har man för några hyresgäster.
Så att hur ser laget ut?
Ja, hur ser laget ut? Men sen att dra några säkra slutsatser utifrån det, då tror jag att man kommer, det är lite tidigt helt enkelt. Jag tror att det kommer väldigt snart att man kommer kunna följa det här i realtid. Det finns till exempel idéer om att man ska kunna ta och svälja, jag håller man på att försöka utveckla, svälja små kapslar, ungefär som en värktablett eller någonting i storlek. Och sen så passerar den genom mag-tarmsystemet och samtidigt så sänder den då via Bluetooth till din mobiltelefon då, och registrerar alla bakterier som finns. Fördelen då är att då får man ju också veta var bakterierna befinner sig i tarmen, för att nästan alla de här proverna som görs nu, då får man ju sammansättningen i precis i ändtarmen, och det behöver inte vara den sammansättningen som är högre en meter längre upp i tarmen. Så att de här testerna är också, de analyser som görs idag, de man skulle behöva realtid, och de ger inte en riktigt 100% bild av faktiskt ens av den tarmflora man har, utan man får bara en bild av det som finns absolut i ändtarmen. Det är liksom det man får.
En sak som du har pratat om, det är att det skulle kunna finnas en tarmförklaring till varför man blir sugen på olika saker.
Ja,
för att man liksom göder olika bakterier, berätta.
Ja, men det här är ju en väldigt stark hypotes kan man säga bland forskare. Och man har ju kunnat visa det i djurförsök och på fruktflugor och sånt här. Man har kunnat visa, men det är väldigt komplext att visa det på människor. Då. Men det finns en stark logik i detta då, eftersom man vet att tarmbakterierna påverkar ju våra hunger- och mättnadshormoner. Och man vet ju också att alla de här olika bakterierna vi har, de har ju hittat sin egen nisch när det gäller näringsämnen och när det gäller olika typer av fibrer. Det finns ju massvis med olika typer av fibermolekyler. Och i konkurrensen som har pågått i miljontal eller kanske 100 miljoner år, så har ju alla utmejslat sin egen lilla nisch då, helt enkelt. Och det gör ju då att de här som då plötsligt blommar upp och blir fler till antal, då får ju de dominera, då får de skicka iväg signaler. Det här håller man på att leta efter, det är ju fortfarande en hypotes, men den stämmer, den är ju logisk genom att många känner igen sig i det, inte minst när det gäller sötsug och andra saker.
Men då tänker jag att då är ju det här någonting som jobbar emot oss, alltså suget. Då är ju en trupp där som försöker ta över, och vi vill inte att någon ska ta över. Så då ska vi ju inte lyssna på sug. För förr så tycker jag att man brukade säga så här, ja, men är du sugen på något så försöker kroppen säga någonting till dig.
Ja, och man kan väl säga att det finns ju det finns ju många som menar, talas mycket om evolutionär mismatch när det gäller många olika saker. Och just det här med maten är ju väldigt tydligt då, att när det gäller till exempel socker, även fett, men och protein, alltså sådana saker som var alltid i hela mänsklighetens historia då, i 100 000 generationer tillbaka i tiden, som det varit brist på, det har vi ju på något sätt utvecklat ett väldigt sug efter, och kroppen är tyvärr inte inställda på att det plötsligt ska finnas ett överflöd av den typen av saker, så att idag när vi sen, jag menar inte ens hela jordens befolkning, men en stor del av jordens befolkning sedan bara ett antal decennier är omgivna av muffins och annat runt omkring oss. Liksom, 24-7 som man säger. Då liksom alla timmar på dygnet kan vi äta oss så vi storknar. Då kommer vi fortfarande ha det här suget. Och det är ju då, det som ju varit väldigt bra för våra förfäder som hade det här, som hade en väldigt stark trängtan efter de här näringsämnena, det blir plötsligt skadligt för oss.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
När vi pratade inför den här intervjun så tyckte du att vi skulle lyfta det här med matens roll i samband med covid-19. Mm. Och du tycker att det var spännande för att det har kommit en del tidigare resultat. Även om det inte är helt kanske superbekräftat alltihopa. Men berätta.
Ja, men jag tycker att det pratas för lite i Sverige om vikten av liksom en hälsosam livsstil i samband med covid-19. För att i Sverige är det väldigt mycket så att man pratar om, vilket är helt nödvändigt, om att hålla social distansering, tvätta händerna och sådana saker. Ja, vanligt smittskydd och även vacciner. Då. Men om man tittar på WHOs rekommendationer så nämner de alltid i samma mening. Så brukar de avsluta med och en hälsosam livsstil och sund mat. Och så här. Så att, och det tycker jag kommit bort i Sverige. Och det, jag tror att det är väl som, det finns en forskare som heter David Ludwig, en Harvard-forskare som är väldigt känd och expert på barnfett. Man har sagt så här att det finns fortfarande, covid-19 är så nytt, så det finns fortfarande inga studier som helt bekräftar att det finns en koppling mellan mat och covid-19, men det finns en koppling mellan mat och livsstil och praktiskt taget alla riskfaktorer som har lyfts fram för covid-19. Och så är det ju även i Sverige, att Sverige har ju, det finns ju nationella riktlinjer för det som kallas liksom, dåliga levnadsvanor, prevention och behandling av dåliga levnadsvanor. Och där finns ju allt det med fetma, högt blodtryck, hur man ska, att man ska prioritera det inom sjukvården. Och det är ju exakt samma riskgrupper då som Socialstyrelsen lyft fram för covid-19. Så jag tycker att det nämns alldeles för lite. Mm. Det är självklart så att, alltså, sen kommer det ju hela tiden nya studier. Det var ju en artikel i Nature, den här tidskriften Nature, bara för bara 2 veckor sedan tror jag, när de lyfte fram att dels forskning på diabetiker, där man såg att diabetiker då var en riskgrupp där man sett tidigare, men också att, vilket är också intressant, att de diabetiker som bäst kunde hålla sitt blodsocker under kontroll, de hade avsevärt lägre risk än andra diabetiker. Det talar ju för att man på extremt kort tid kan påverka sin risk, åtminstone till viss del, om blodsockerbalansen har en betydelse.
Men jag tycker i och för sig att, är vi inte lite snåla generellt med Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten och så vidare, att prata om hälsa och förebygga livsstilssjukdomar. Jo. Personligen måste jag ju säga att det här med liksom rörelse på recept, det är ju någonting. Men personligen vet jag ingen som har fått det utskrivet. Och när man börjar prata om mat, då blir ju alla jättenervösa inom vården.
Ja, men jag håller helt med dig. Och det är ju inte, det här är ju en uppfattning. Så tycker ju i stort sett alla professorer och experter som jag har pratat i Sverige med om, som är experter på livsstil och hälsa på olika sätt. Att man borde lyfta det här väldigt mycket nu. De här viruset, det kommer ju inte försvinna. Alltså att bara ta Sverige tillhör ju ett av få västländer som inte har en nationell strategi mot fetma ännu. Nu diskuteras olika typer av, det finns en utredare som sitter, men det här har ju varit uppe sedan 2003, kom de första förslagen, det har inte hänt någonting, och Sverige har ju faktiskt gått, om man ska vara tydlig, att från att ha varit ett av de länder som ledde i täten när det gäller folkhälsa med rök, alltså många som slutade röka och så på 70-80-talet, och liksom många gift tidigt med att plocka bort gifter och olika saker, så har ju Sverige blivit en eftersläntrare. Det räcker att titta på länder som Danmark för att se att man där har agerat mycket snabbare med många olika saker som har med både liksom transfetter och socker och cykelbanor. Och så, samma sak i Tyskland, man har gjort många saker där som man inte gör i Sverige än.
Ja. Mycket forskning görs ju på män. Hur tror du att det här, när vi pratar om de här frågorna om hälsa, tarmhälsa och allt det här, hur tror du att man som, finns det anledning att som kvinna att förhålla sig lite avvaktande och vara skeptisk till de här grejerna som talas om eller kommer upp eller som man talar mycket om nu med tarm och så vidare?
Jag tror när det gäller forskning kring tarmfloran, den är så ny, va? Den har kommit till väldigt mycket egentligen de senaste 5 åren. Och då tror jag att det har funnits mycket större medvetenhet kring det här med könsneutralitet och så här. Att det finns bland annat den här, en av de största studierna som bara kom, de publicerade resultat för bara någon månad sedan. De har ju tittat definitivt på båda könen. Så att det är, och inte sett så väldigt stor skillnad faktiskt. Det är förvånansvärt liten skillnad. Jag trodde nog faktiskt att den skulle vara större. För man har ju traditionellt sett att, ja, kanske att kvinnor har lite svårare att hantera kolhydrater och kanske män har, än vad män har. Och, ja, men att det finns vissa sådana skillnader. Men i de studierna så såg man ganska lite av det. Va? Så att de individuella skillnaderna var mycket större helt enkelt än könsskillnaderna. Så att jag tror att det faktiskt tittas nu för tiden ganska mycket på det här. Men för genom åren har det varit väldigt lite. Sen skulle jag som man kunna på ändå säga att det här har ju varit ett jätteproblem, men fortfarande så är det ju så att kvinnor lever längre än män. Va? Så att det finns ju någonting här också i att Som man skulle jag nog ändå vurma lite också för att könsneutralitet åt båda hållen här. Vad är det som gör att män lever flera år kortare i genomsnitt än kvinnor? Ja, det är viktigt med kvinnor. Det blir tråkigt för kvinnorna om det inte finns några män också. Blir det inte?
Ja, det finns nog olika svar på den frågan skulle jag gissa. Du, vart är vi på väg då? Vad händer i framtiden? Är det så här som du sa nyss, att man stoppar in små kameror och man kollar, alltså att det blir en sån här, ja. Jag tänker att det blir en överfixering vid hälsa.
Ja, men det är ju alldeles uppenbart en väldigt stor risk att det kommer att bli det, för att helt klart så kommer möjligheten att finnas och det kommer att skapa en fixering som jag inte alldeles övertygad är positiv. Jag jobbar ju mycket med Niklas Ekstedt som har gjort kokböcker och så här och han är ju förfärad över liksom en framtid där folk kommer in med sina egna, visar upp sina mobiltelefoner så här, de här ingredienserna vill jag ha i min mat för att just min tarmflora ska må bra liksom då, så att det är ju Det blir utmaningar. Men man kan väl säga att vart är vi på väg, som man säger då, i den här på spåret. Jag tror att vi är på väg mot det här att redan idag finns det ju prototyper för smarta toaletter till exempel. Att man väldigt snabbt ska kunna få en, man går på toaletten så man får en analys av sin tarmflora. Finns prototyper av att svälja de här pillerna som rapporterar då in i mobiltelefonen. Man jobbar med den här typen av saker som att man till exempel utifrån den information ska kunna gå och scanna av grönsaksdisken och se vilka grönsaker. Den här vill din tarmflora ha just nu, den här tomaten.
Den här veckan och sen så bara får du liksom en, du lämnar in precis det, du visar upp din telefon till någon som står bakom en så här lite, någon kemist som står och kokar ihop så här, så får man en liten gröt i någon
och det kan ju bli ansträngande. Men jag skulle säga att det finns någonting väldigt positivt med det här också tycker jag, och det är att alltså vi har ju haft ett antal decennier av strömlinjeformning av livsmedel där det liksom blivit det har blivit liksom några få, extremt få saker som dominerar i vår kost. Va? Sen är det paketerat i 10 000 olika förpackningar, men olika former, men byggstenarna är några få och de är samma. Det är palmolja, det är vetemjöl, det är majs och så här. Och fördelen med hela den här insikten om tarmflorans betydelse är att man kommer inse mycket mer att vi behöver de här polyfenolerna, vi behöver alla de här smakämnena, vi behöver alla de här grejerna som fanns i de ursprungliga sorterna. För de är vi liksom, det är de som våra tarmbakterier efterfrågar för att vi ska må bra.
Mm. Vad skulle du säga, så här, vad är nyckeln för att leva ett friskt liv länge eller kanske ännu mer bli friskare än vad man är? Vad ska man fokusera på?
Alltså jag tror att man ska fokusera på det som ju är väldigt, det finns ett antal faktorer som är lika i alla de här blå zonerna. Det är ju att man har ätit sund mat, man har rört på sig, men också att man har haft sociala relationer och liksom man har haft upplevt det här med mål och mening med tillvaron. Det är liksom de fyra som man alltid kokar ner till på något sätt. Va? Men det som jag tror är väldigt grundläggande också, det är det här att liksom, kedjan är aldrig starkare än den svagaste länken. Va? Att man måste, om man redan, alltså vi, i Sverige har vi ganska, vi trampar lätt i den här fällan att vi ska äta perfekt eller vi ska motionera jättemycket, va? Men så glömmer vi bort någonting annat, vi kanske stressar för att kunna träna, vi kanske sover dåligt, vi kanske inte ägnar tid åt barnen, va? Alltså, jag tror att man skulle må bra av och liksom titta på det man är sämst på, förbättra det man är sämst på istället för när jag växte upp och gick i skolan, då var det 5-gradigt betygssystem. Alltså det är sämre att ha 5 i något ämne och 1 i något annat än att ha 3 i alltihopa. Så det är bättre med medelbetyg i allt och försöka förbättra det man förbättra det man är sämst på.
Mm.
Och det kanske innebär att strunta i ett joggingpass och spendera lite tid med familjen.
Ja.
Och som sagt, som ni har varit inne på tidigare då, så händer det ju ohyggligt mycket på den här fronten. I stort sett så dubblas ju antalet studier vartannat år. Då. Så det är ju, och alla universitet och institutioner runt om i världen bygger ut sina laboratorier och tittar på det här. Så det här är ju ett superhett område och kommer att vara under lång tid framöver.
Ja, det jag kan tycka är lite synd då är ju att när ett ämne blir väldigt hett inom forskningsvärlden så brukar det ändå ta rätt lång tid innan det liksom sipprar ut till oss vanliga människor. Men vi kanske har kommit till en ny era nu, och där kanske egentligen hela den här pandemin har hjälpt till att vi plötsligt anser att vi har rätt att veta mer om vad som pågår inom vetenskapen.
Ja, och jag tror, när jag skrev den här boken Åldrandets gåta, det är snart 10 år sedan, men då intervjuade jag experter runt om på hela jorden kring det här. Och jag frågade alltid liksom om deras bästa tips för att bli 100 år. Och ett svar som kom igen väldigt ofta, det var ju det här att häng med i forskningen. Va? För att det är liksom, om man är early, som man säger, om man tidigt tar till sig den nya forskningen så har man väldigt mycket att vinna på det. För att det som är lätt att missa är ju att vi befinner oss ju mitt i det här som kallas för den biologiska revolutionen. Och när man befinner sig mitt i någonting, då tycker man liksom att ja, men det händer ju, ja, men man fattar inte riktigt hur mycket som händer och hur mycket grejer som kommer med en gång. Så att det här kommer ju liksom en gång i framtiden kommer just det här området att lugna ner sig, men just nu så sker det otroligt fort allting, och det om man då hänger med där lite grann så kan man åtminstone en smula, tror jag, ligga före andra. Och sen så kan det ju också vara en fara att många företag vill vara lite tidigt ute då och tjäna pengar på forskning som inte är riktigt hemma ännu. Men det här rådet som jag sa, att äta så varierat som möjligt, det är liksom det bästa rådet från de bästa forskarna liksom det på området, är att äta minst, när man äter 30 olika örter i från växt eller plants liksom i veckan och försöker få i sig det varierat, så är det bästa man kan göra för en varierad tarmflora.
Tror att det är någon vits att stoppa i sig probiotika och prebiotika och sådär i form av tabletter?
Ja och nej, kan man väl säga. Men jag tror att det finns ju, börjar komma mer och mer probiotika som har utforskade, där man har kunnat se resultat. Men man ska titta väldigt noga på det där. Sen tycker jag nog också att så många av de bakterier som man använder i de här kulturerna, det är ju sådana som också finns om man säger att man har i kefir, speciellt om man gör en egen kefir har hemma i kylskåpet. Och, så att, och det finns ju också det här med, jag tror att det är väldigt bra att äta just den här typen av syrade produkter, just för att få det här tillskottet. Vi får ju i oss otroligt mycket mindre bakterier via maten idag än tidigare. Det är ju en följd av moderna konserveringsmetoder då, och kylskåpen och så här. Så att vi får ju ett mycket mindre tillflöde. Sen är det ju också så att en del av de här probiotika som man köper då, de tar sig ju inte genom magsäcken helt enkelt. En del gör ju det, de är konstruerade på det sättet. Så de har skyddat höljer då. Men jag skulle säga att det är minst lika viktigt är ju att skicka med en massäck då, så att säga, va, till de bakterier man redan har. Och det är ju de här fibrerna, och det är den vanliga maten helt enkelt. Så att det är inte alldeles nödvändigt alla gånger att äta en probiotika. Men det, jag tror också det kan vara ju det att följa med och i forskningen där och se vad som dyker upp. För jag tror det kommer att komma ganska mycket längre fram här. Det forskas ju extremt mycket på det. Så att det var nästan,
man pratar ju om prebiotika också. Ja.
Prebiotika, det är ju egentligen, det är ju alltså, produktnamnet på, när man vill sälja någonting som ett alternativ till mat. Ja, det, probiotika, det är att man skickar ner bakterierna. Prebiotika, det är att man skickar ner någonting som bakterierna kan leva på. Och då det är ju egentligen hela tanken med våra happy food-böcker, att vi ska nog ändå hålla oss till vanlig mat. Liksom. Det är det som är huvudspåret, tycker jag och Niklas. Då. Att vi ska äta mat som är så bra som möjligt för våra tarmbakterier och samtidigt så god som möjligt. Då. Så att vi inte blir en pillerkonsumerande art i framtiden.
Nej, jag håller med. Även om jag i perioder faktiskt har tagit prebiotika också, vilket ju är mer i experimentellt syfte, för det är ganska spännande att se om man känner någon skillnad eller inte känner någon skillnad.
Absolut, och man ska, jag är väldigt försiktig med att dra generella liksom, saker och dra allting över en kam, för att vi är väldigt olika också. Så att det som fungerar för en, det kanske inte fungerar för en annan, men varför inte experimentera? Men man, det viktiga är att lyssna på sin egen kropp och inte bara lyssna på förstå sig på som mig. Nej, men som påstår saker, va? Utan att det ytterst så är det som fungerar för en själv, det fungerar för ens egna tarmbakterier. Det har man ju sett i studier nu, att de individuella skillnaderna är jättestora, va? Att det, för vissa så är det jättebra med att äta lite kolhydrater, och för vissa så är det, funkar det mycket bättre att gå ner i vikt på en lågfettdiet. Det finns ingenting, det finns inte liksom en one size fits all, va? Det är ju det som börjar bli så tydligt i forskningen, som också är spännande.
Henrik, tycker du, är det någonting vi behöver lägga till? Har vi missat någonting här?
Ja, men det jag tänkte på, det var ju det här med i de blå zonerna, där man ju sett att människor har höga liksom sexhormoner högt upp i åldrarna då. Man rapporterar ju även att man är väldigt sexuellt aktiva väldigt högt upp i åldrarna. Hur forskarna tar reda på det vet jag inte riktigt, men de ställer ett frågeformulär. Och det här har man ju då också sett som en förklaring till att många ser väldigt unga ut. Jag har ju själv varit med om det där otaliga gånger. Man stått i någon bar i någon liten bergsby och pratat med någon som man tror är 65 och som visar sig vara 92 och så här. Och det är rätt slående, de här sakerna. Och det där har ju varit ett litet mysterium, för att ofta så förknippas ju då höga sexhormoner högt upp i åldrarna förknippas ju också med höga andelar av vissa typer av cancer då, bröstcancer och prostatacancer. Men det har man ju inte sett i de här platserna. Så det där tror man ju då, som i alla fall på Okinawa har man en teori om att det då ska balanseras via den speciella toffen man äter med så här fytoöstrogener där. Men också med att man äter mat som innehåller just här väldigt mycket så polyfenoler och smakämnen och antioxidanter och så, som då skulle balansera den risken. Men exakt vad det där beror på, det vet man inte. Men man vet att de har höga andelar av sexhormoner högt upp i åldrarna och lite av de här cancerna.
Superspännande ju.
Ja, det är det, verkligen. Och det forskas ju på det här. Det finns ett område nere i Silento och södra Italien då, där det forskas. Ledande cancerforskare från San Diego som har gjort speciella studier på människor där. Varför de får så lite cancer. Och speciellt vissa typer av väldigt aggressiva cancer är extremt ovanliga. Man vill försöka ta reda på vad det beror på.
Vad bra! Då, Henrik, så vill jag tacka dig så hjärtligt. Och vi ska lägga upp kanske några spännande länkar i anslutning till det här avsnittet som du kan rekommendera. Och framförallt så tror jag att man kanske kan bli sugen på att läsa några av dina böcker. Så de ska vi också se till att man kan få tag på. Vad bra!
Ja.
Tusen tack för att du kom till Klimakteriepodden idag.
Jättekul att få vara med.
Jag var inte medveten om att Henrik Ennart och professor Kerstin Brismar från förra avsnittet båda var med i Fråga doktorn hälsa nyligen. Och där kan du, om du vill se dem tillsammans, så gå till SVT Play om du vill se det. Jag har också lagt en länk på klimakteriepodden.se och på Klimakteriepoddens Facebook-sida. Där hittar du också länkar till Henriks böcker och lite annat intressant om som vi har talat om här i avsnittet. Och missa nu inte heller två lockande härliga recept från Henrik och kocken Niklas Ekstedts böcker Happy Food. De hittar du på mitt Instagramkonto Klimakteriekocken. I nästa avsnitt så har jag två gäster, en etnolog och en antropolog. Och vi ska tala om klimakteriet ur några intressanta vinklar som kan bli riktigt spännande. Idén till det avsnittet börjar med några tankar som jag hade som egentligen handlar om klimakteriet och hur det lirar med dagens syn på jämställdhet och feminism. Så det hoppas jag att du också är nyfiken på. Tack för att du har lyssnat och hoppas du är med snart igen. Hej då!
Hold up. Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.